Vad roligt att få komma hit till er och få träffa er och se lite grann hur ni ser ut också. Er kyrka har jag ju sett tidigare. Men jag ser verkligen fram emot att få vara er pastor från hösten. Jag har blivit ombedd att berätta lite grann om mig själv, att presentera mig själv här innan predikan. Och min bakgrund är att jag redan som tonåring började förbereda mig för ett liv som pastor och missionär. Jag fick en kort ungdomsledarutbildning på Härnösands folkhögskola, som då i alla fall var i Missionsförbundets regi. Det kanske den fortfarande är, Ekumeniakyrkan. Ja. Men efter det så fick jag min första tjänst. Detta var 1982 jag gick i Härnösand, så det är länge sedan. Men jag fick min första tjänst då i Malungs och Limedsforsens och Transtrands missionsförsamlingar. Det första decenniet i mitt arbetsliv gick sen i missionens tecken. För då var jag projektansvarig för hjälp, missionsbistånd till studenter, till sjukhus, till församlingar och barnhem i två världsdelar. Jag har också betat av några år som civilanställd byrådirektör och analytiker i Försvarsmakten och några år som arbetsförmedlare, eller handläggare som det heter på Arbetsförmedlingen. Men närmast nu så kommer jag från en tjänst som pastor och föreståndare i Kopperkyrkan i Stenungsund i Bohuslän. Jag tycker väldigt mycket om att predika och undervisa och att samtala med människor, men också att få lyssna till människor. Alla människor har en historia att berätta. Min pastorsutbildning den fick jag på Örebro teologiska högskola. Men jag har sedan flyttat över, som det heter, till Ekumeniakyrkans pastorskår. Hemma där har jag en tonåring, Josef, som nu går andra året på högskolan. Och en liten söt katt som heter Captain Marvel. På fritiden så är jag väldigt förtjust i att odla. Men jag har inte så gröna fingrar, så att jag odlar mest bärbuskar. Hallon, blåbär, krusbär, vinbär. Också vindruvor. Och från i år så har jag lite rabarber, för jag fick några planter. Men annars så är det också promenader och långvandring som är min grej. Inte i över stock och sten, för det klarar jag inte. Men på långa turer där marken är förberedd för att man ska kunna gå där. Det gillar jag. Det är avkoppling. Men också att bara få en kopp kaffe och sätta mig ner på en klippa någonstans och titta på naturen. Det är lyx. Och det är avkoppling och återhämtning för mig. Jag kallar mig också för filmnörd. Star Wars, Star Trek, Sagan om ringen. Det är saker som ni känner igen, tror jag. Och det är grejer, det tycker jag. Så om ni tycker er känna igen något citat från Harry Potter eller Sagan om Narnia och Lejonet Aslan i någon predikan framöver, så är det nog så. För kulturella yttringar som böcker och filmer, de speglar ofta kampen mellan gott och ont. Och det speglar också vad det är att vara människa. Så det är lite grann om mig, och det ska bli roligt att få lära känna er också framöver. Idag så är det tredje söndagen efter trefaldighet, och dagens tema det är förlorad och återfunnen. Och jag vill läsa en av dagens texter, Saltarsalmen, som finns i vår psalmbok på sidan 1613. Det är från Saltaren 119. Låt min bön nå fram till dig, rädda mig som du har lovat. Över mina läppar ska lovsång flöda, för du lär mig dina stadgar. Min mun ska besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga. Låt din hand bli mig till hjälp, för jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din räddning, Herre. Din lag är min lust. Låt mig leva för att prisa dig. Låt dina lagar vara min hjälp. Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, för jag har inte glömt dina bud. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack att vi får lägga den här gudstjänsten och predikan och varandra i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vad härligt det är att få mötas igen till gudstjänst. Och det är verkligen någonting att fira. För det senaste året har inneburit en annorlunda slags utmaningar. Där vi har fått återupptäcka vad det innebär och hur viktigt det är att faktiskt få mötas. Hur mycket det betyder att få en kram. Att kunna sitta ner och samtala. Att kunna sjunga av hjärtans lust tillsammans. Allt detta som vi plötsligt fick veta att det skulle vara farligt. Även om det inte är helt över än nu så har det ändå lättat lite. Men vi fortsätter att be för de som är sjuka och för de som jobbar med de sjuka. I Lukas kapitel 15 så hörde vi en del utav det kapitlet i början på gudstjänsten. Och där berättar Jesus tre liknelser. Och alla tre handlar om detta. Om att förlora och att återfinna. En handlar om det förlorade fåret. En om det förlorade myntet. Och den tredje brukar vi kalla för den förlorade sonen. Men det börjar med att fariserna, de kritiserar Jesus. För de tycker inte om att han umgås med syndare och äter med dem. Och då berättar Jesus liknelsen om de 100 fåren. Där ett hade förlorats. Och han säger att det då är självklart att man lämnar de 99 fåren i öknen. Och går och letar efter det 100:e fåret. Som har kommit vilse. Att man söker efter det vilsna fåret ända tills man hittar det. Och då lägger man det över axlarna och bär hem det. Och sen firar man med sina grannar att man har hittat det förlorade fåret. Jesus säger också att det på samma sätt blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Än över de 99 rättfärdiga som inte behövde omvända sig. Det blir en stor festglädje i himlen för varje förlorat får som hittar hem. I Indien så har det väldigt länge funnits ett kastsystem. Officiellt så är det förbjudet sedan många år att diskriminera någon utifrån det här kastsystemet. Men systemet finns ändå kvar och diskriminering pågår. Och i det här kastsystemet så är det de oberörbara som är den grupp som står allra lägst. De kallas också för daliter. Och bland daliterna så är det också indelat så att kvinnorna står lägst i rang. Det innebär att dalitkvinnorna, de är de lägsta av de lägsta i samhället. Jag läste en del av en självbiografisk berättelse om en ung dalitkvinna. Som gick 10 år i skolan och där fick hon lära sig att sy. Och när hon skulle lämna skolan så fick hon en symaskin som examenspresent från skolan. Just för att hon skulle kunna jobba som sömmerska och kunna försörja sig själv. Men hennes pappa var alkoholist och han sålde symaskinen för att han ville ha pengar till mer alkohol. Och därför så fick hon istället ta anställning som en enkel outbildad lantarbeterska. Som är ett vanligt arbete bland dalitkvinnor. Och sen blev hon bortgift av sin pappa till en annan alkoholist. Och maken behandlade henne väldigt illa och tog inte hand om henne och deras 2 små barn. Hon var istället den som försörjde familjen genom sitt dåligt betalda arbete som lantarbeterska. Och av den lilla lön som hon fick så gick den större delen till maken direkt, och han använde det till alkohol. Och därför så fanns det nästan ingen mat till henne och barnen. Så hon förlorade sin utbildning, hon förlorade sitt yrke, hon förlorade sin glädje och hon levde i fattigdom. Och efter några år så blev hon och barnen övergivna av maken. Men då var det en släkting som såg henne och barnen och hjälpte henne till ett jobb på ett barnhem. Och där hade hon sen mat och husrum och lite fickpengar, och hennes barn hade allt de behövde. Hon levde ett liv som förlorad i sin egen familj, i sin egen släkt, tills någon såg henne, hittade henne, och hon inte längre var förlorad. De här förlorade kvinnorna, de finns mitt ibland oss, också här i Sverige och i Lidköping. Kvinnor som hunsas och kuvas, kvinnor som inte får ha vänner. De misshandlas fysiskt och psykiskt. De hålls i schack med en blandning av hot och smek. De här kvinnorna finns även i våra kyrkor, på våra arbetsplatser och i våra skolor. De behöver bli sedda och få hjälp att hitta hem, bildligt talat. Och jag är jätteglad att se att det här i Lidköping finns en kvinnojour som utför ett mycket viktigt arbete. Ett arbete som jag tror ligger mycket nära Guds hjärta. Liknelsen om den förlorade sonen brukar ofta sägas handla om relationen mellan en pappa och hans två söner. Men om vi tittar närmare på den här liknelsen så skulle vi egentligen lika gärna kunna kalla den för den frånvarande mamman. För de enda som nämns i berättelsen, det är pappan, storebror, lillebror och tjänarna. Var är mamman någonstans? Har hon gått bort? Eller är det möjligen så att mamma inte ansågs värd att nämnas, men ändå fanns där? Vi kan också kalla den här liknelsen för den förlorade familjen. För någonting måste ju ha hänt i den här familjen som gjorde att den yngste sonen inte ville stanna kvar. Kanske är det så att storebror behandlar honom illa. Kanske är de osams. Kanske spelar det stor roll att mamma inte finns med i bilden. Kan det till och med vara så att det är sorgen efter mamma som river sönder familjen? Det är i alla fall uppenbart att den äldre sonen har något problem på hjärtefronten. För han verkar inte älska sin familj. Hans yngre bror har varit borta väldigt, väldigt länge när han kommer tillbaka. Men storebror är inte ett dugg intresserad av lillebror när han väl kommer tillbaka. Han hade kunnat vara nyfiken på om hans lillebror har vuxit, skaffat skägg eller blivit smalare. Han hade ju fått klara sig igenom en svältperiod. Han hade kunnat vara nyfiken på om lillebror mådde bra eller var sjuk. Om lillebror kanske hade fått lära sig någonting när han var borta. Men nej, det enda han var intresserad av, det var att tala illa om sin lillebror inför pappa. Han fokuserar på alla fel som lillebror har begått. Hur fel han har levt. Han siktar in sig på skam och skuld. Och han klagar på att lillebror blev så väl mottagen med fest och fina kläder. Han var helt oförmögen att se med pappans ögon på situationen. Han var också oförmögen att se med sin lillebrors ögon på hur det var att komma hem. Och vi får inte veta om bröderna försonas, om de löser sina problem. Men vi får veta i Lukas kapitel 15 att det är fest och glädje i himlen över varje förlorad person som hittar hem. Ingen av oss kan göra någonting för att bättre förtjäna Guds kärlek. Ingen kan göra något för att förtjäna förlåtelse från Gud. Vi blir inte mer älskade av Gud för att vi gör vissa saker eller för att vi låter bli att göra andra saker. Det spelar ingen roll vem du är, vilken bakgrund du har eller vilket liv du har levt. Du är högt älskad av Gud själv. Och som vi läser i Romarbrevet kapitel 5. Att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och som vi hörde i salmen för en liten stund sedan, salmen av Paul Ångman som är så underbar. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min och trots vad jag är i mig själv är jag din. Du frälst mig från döden, du hjälper ännu. Och ingen, nej ingen, har älskat som du. Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 11 att jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det blir glädje och fest i himlen över varje person som hittar hem. Som tror på Jesus. Det spelar faktiskt heller ingen roll hur mycket vi tror. Eller hur starkt vi tror. Eller att vi förstår allt som är skrivet i Bibeln. Jag bevarar mig väl om vi skulle behöva, om det fanns ett krav på att vi skulle förstå allt som var skrivet i Bibeln. Varenda ord. Men nej. Det enda som spelar roll, det är att du vill tro på Jesus. När Jesus skulle avrättas på korset så hängdes två rövare upp samtidigt bredvid honom. Den ena rövaren sa då till Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svarade honom, idag ska du vara med mig i paradiset. Rövaren hade inte hunnit döpas, inte hunnit omvända sig, inte hunnit be om förlåtelse för allt det onda han hade gjort och som han hade blivit dödsdömd för. Det enda han gjorde, det var att be att Jesus skulle tänka på honom. Han hade inget hopp om något mer. Men Gud är nådens Gud, full av kärlek. Profeten Mika i Gamla testamentet säger, vilken Gud är som du? Du som tar bort skuld och förlåter. Du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Nåd, barmhärtighet och förlåtelse och glädje och fest. Vi ber tillsammans. Gud, du som inte upphör att söka dem som gått vilse och leda dem som vunnits av din kärlek. Ge oss en sådan tro på vår frälsare så att vi alltid älskar och ärar ditt namn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.